gud vad härligt att det är så många här. Och jag hoppas att alla har en plats. Så Fredrika heter jag. Och det här är Simon från Krakel också. Det här med Peter Sunde som ni fick presentera innan. Ni kanske redan känner till lite, ja, en lokal kändis. Nej, inte nationell kändis. Men som sagt
är jag är inte nationell, vill jag bara säga.
Okej.
Livsstilskriminell, tidigare i varje fall.
Precis,
Hellre.
Och så och Fredrik Edin då som är forskare och författare och också för detta aktiv i Piratbyrån. Och det här liksom kommer en diskussion vi hade här på Krakel om just att det känns som att i början, alltså på 90-talet, i början av internet så som det är idag, så fanns det någon slags, alltså det var en decentraliserad och öppen plattform och användare kunde skapa och dela innehåll fritt. Och det var inte så mycket regleringar och det var liksom någon, fanns en uppfattning om att internet skulle vara tillgängligt för alla. Och idag så är ju internet en självklar del av alla våras liv, men det är inte riktigt lika fritt längre. Och istället så är det bara en massa låsta plattformar, riktad reklam och kontrollerande algoritmer utvecklade av Silicon Valley Bros. Så vi då var lite intresserade av liksom vilka var, dels liksom hur hamnade vi här, hur gick vi från någon slags potential att det radikalt fritt internet till att det är liksom fem företag som kontrollerar allt och vi äger inte våra data och allt sådär. Men också, kan vi liksom ta tillbaka internet? Kan vi göra något bra med det nu ändå? Ja, så det är det vi vill prata om ikväll.
Precis. Och en stor anledning är ju att vi kan kolla tillbaka på det tidiga internet och vara väldigt nostalgiska över en tid som vi inte var med om. Därför har vi ju er två som
är gamla.
Ni var ju inte...
Säg det. Det är okej. Okay. Okay.
Ja. Och även, ni var ju inte kanske med i början av internet. Alltså början. Men vi tänker där det börjar bli intressant i varje fall. Så...
Ja, 1962 var jag inte jättegammal faktiskt.
Nej, men det var inte då var det inte så intressant.
Internet var inte så intressant. Precis. Så vi menar inte när de faktiskt började koppla ihop datorer och sånt. Det är lite tråkigt, eller hur? Utan vi tänker då från 90-talet, som ni ju var med på. Så jag vet, vår första fråga är då, kan du inte berätta lite bara för oss som inte var där, hur var det, vad hade ni liksom för idéer?
Den här nostalgin, är den berättigad?
Du är äldre än mig.
Jag är äldre än Peter, så att jag har ju ett ännu mer förhistoriskt perspektiv här.
Hade ni färg på internet?
Nej, det var väldigt lite färger. Det var inga bilder heller, så det var inte bara kul, ska jag säga. Det var spännande, men så där jättekul var det inte. Kort svar.
Okej.
Okay. Men okej, så kan ni inte berätta lite om... för ni har ju båda haft någon slags, vad kan man säga, politisk eller... liksom något så här, en ingång till internet och det ni har gjort där. Och kan ni berätta lite hur det var, hur ni började där?
Alltså, för min del har det varit kanske lite annorlunda än väldigt många andra som jag har jobbat med. För jag har både liksom en politisk bakgrund men också en teknisk bakgrund. Så jag har gillat tekniken väldigt mycket. Och därför var jag väldigt tidigt på internet. Jag använde något som heter BBSer innan internet. Mm. Där man ringde andra datorer med ett modem och sen så pratade man med den andra personen. Mm. Det var som konstiga telefonsamtal. Vissa hade till och med två telefonlinjer så det kunde vara tre personer att prata. Och de var oftast dumma i huvudet. Det var mycket nazister som började koppla upp sig och ha BBSer. Så redan då var det liksom problem med crack. Och sen så har liksom den plattformen, de människorna som höll på med BBSer tekniskt, de var med och byggde upp egentligen den tekniska plattformen med internet i Sverige och i stort sett i hela världen. Mm. Så det fanns en naturlig övergång där. Och jag tyckte det var jättespännande ur ett tekniskt perspektiv. Jag ringde olagligt till över hela världen med liksom telefon och kopplade upp mig till olika internetuppkopplingar och sådär redan till 90-tal. Och det fanns färg, men det var 8 olika färger. Så, det minns jag. Det var liksom inte jättemånga. Men jag hade alltid en tanke på att det liksom... Jag hade ganska jobbigt hemma. Min mamma var väldigt sjuk och jag hade liksom inte så mycket möjlighet att komma ut. Så då satt jag mycket med datorn och lärde mig saker. För jag liksom, det var väldigt tryggt och väldigt gött på något sätt att ha liksom intellektuell utmaning också. Så sen när internet blev större och viktigare och var någonting annat än bara liksom, 10 nördar som kopplade upp sig för att dela filer. Så kändes det gött när man träffade sådana som Fredrik och andra nördar som ville dela filer. Men på liksom av en politisk anledning. Så det är liksom min bakgrund till det.
Till skillnad från Peter så kan jag absolut ingenting om teknik och är inte särskilt intresserad heller. Jag tyckte nog att det som lockade mig med internet var att jag tyckte det fanns en radikal potential. Både när det gäller hur man delade saker med varandra men också på ett personligt plan. Att man kunde liksom skaffa sig olika typer av identiteter och vara liksom någon annan än man var annars. Många människor som jag lärde känna på den tiden som jag bara känner genom deras internetnick och som jag stöter på ibland på nätet fortfarande. Och jag har ingen aning om vilka de här människorna är. Eftersom det är 20 år sedan jag träffar dem så antar jag att de är över 30 i alla fall. Men det är egentligen det enda som jag vet av dem. Så att, det som lockade mig var någon så här, så att det fanns någon typ av politisk potential i det här. Jag och några till som startade Piratbyrån var engagerade i det som felaktigt kallades antiglobaliseringsrörelsen. Och vi började diskutera kanske inte just fildelning men frågor som kanske rörde patent på mediciner och liknande. Och tänkte att så här, men här finns det ändå någonting som vi kan engagera oss omkring. Men alltså jag fick ju hjälp med att koppla upp med allting sånt där. Jag är ju liksom en av världens första boomers. Så att, jag behövde hela tiden så här, ja, men någon skulle ha möte på en IRC-kanal och jag bara, vad är det ens?
Du var alltså boomer innan det var grej.
Innan det var hett så var jag redan då boomer. Så att jag var alltid tvungen att liksom få hjälp med själva tekniken. Så att jag kan absolut ingenting om sånt, utan jag såg liksom en helt andra typer av möjligheter. Jag var inte intresserad av egentligen fildelning och sånt heller, för att jag är så extremt reaktionär i min kulturkonsumtion. Jag gillar vinylskivor och gå på konserter och pappersböcker och sånt. Så att jag är liksom, allt det där som Piratbyrån och senare Pirate Bay sysslade med var ju liksom egentligen, den delen var jag egentligen aldrig intresserad av, utan det var helt andra saker.
Peter, kan du kanske berätta lite om hur det som ledde upp till Pirate Bay, din liksom involvering i det och vad tankarna var då? Eller vad?
Alltså, det som var grejen för min del var att jag kom in i Piratbyrån som typ antagligen den sista personen som gick med. Alltså, jag är ju motsatsen av hipster och boomer kan jag säga. Sådär. Men för min del var det att jag hittade äntligen liksom ett gäng som hade andra tankar än bara teknik. Jag jobbar liksom i teknikbranschen, hatade typ alla jobbar med det. Det var odrägliga människor som hade extremt mycket pengar och otroligt mycket privilegier och inte förstod att tekniken var till för någonting. Alltså det var liksom ett sätt att tjäna pengar. Och jag var väldigt ovan vid det tankegodset. Liksom var inte liksom, jag kände inte igen mig i det. Utan jag tycker att saker ska ha mening. Och när jag träffade liksom Piratbyrån så var det på något sätt folk som hade tankar kring det. Och jag har alltid tyckt att teknik ska inte vara svårt. Det ska vara till så att sådana boomer som Fredrik kan använda det utan att behöva lära sig liksom för mycket. Så det har liksom alltid varit den tanken jag har haft. Att man förenklar med teknik, inte liksom gör som man har kanske gjort som vi kommer komma in på mer. Men att man har liksom en elit som kan tekniken. Utan det måste tillgängligheten har varit väldigt viktig. Och när jag kom in i den gemenskapen hängde mycket. Och sen började Pirate Bay byggas i samband med det. Och då var vi liksom inte jättemånga i Piratbyrån som kunde teknik på liksom en bättre nivå. Nu var Pirate Bay liksom aldrig ett under av fantastisk teknologi. Men det var ganska fantastiskt vad man gjorde med väldigt lite resurser. Och att man var väldigt osmart juridiskt kanske, man ska säga. Det var en sån här kombination som gjorde att det blev ganska kraftfullt. För att det fanns, vad ska man säga, en mening och en önskan och längtan efter liksom ett annat typ av tänk runt teknikutvecklingen. För vi såg ju ganska tidigt att alltså, det har alltid varit den här tanken när folk pratar om internet, så här, Villa Västern, det var fritt och det var oreglerat och sådär. Det var aldrig riktigt det. Vi hade en bild av att det var så. Men det var väldigt få personer som hade väldigt mycket makt som hade typ inte använt den. Och det var först liksom när man behövde använda den som man började ta bort möjligheter för folk. Så att det fanns ett litet fönster där vi kunde haft det på ett annat sätt. Och det var det jag drömde om, det där liksom att vi skulle kunna bevara det. Liksom skaffa digitala rättigheter för människor. Prata om vem som äger ens privata data. Men det var liksom, det var ganska ointressant så, för de flesta. För man hade det gött.
Jag tänker, det var ju väldigt fritt på så sätt att det fanns ju inte de här stora plattformarna kanske på samma sätt. Givetvis så kanske det fanns större webbhotell eller vad det kallades för att hosta hemsidorna. Däremot så är det väl, alltså all infrastruktur, alltså den materiella infrastrukturen ägs väl av någon. Var det något som diskuterades på den tiden?
Alltså vi försökte tidigt att diskutera både ägandet av fiberkablar och hur systemet kring liksom uppkoppling och utbyta trafik skulle byggas upp, vem som ska äga liksom den faktiska infrastrukturen, men också resurserna. Alltså nu är det så här, tekniskt tråkigt, IP-adresser, varje person behöver en IP-adress för att koppla upp sitt internet. Det finns 4 miljarder, that's it. Och 1% ägs av Apple, 2% ägs av Google för deras kontorsbruk. Och sen finns det länder som liksom, små nationer i Afrika som har 250 att dela på i sitt land. Så redan där har vi liksom haft en så här resursfördelning som har varit lite svår att liksom förstå varför vi har kopierat liksom den vanliga världen i liksom resursfördelning. Och alla de här sakerna har ju varit någonting vi har försökt från Piratbyråns sida, men även liksom andra så här digitala aktivistgrupper. Men det är också så där, eftersom allting har funkat så har det liksom inte varit så här ett stort problem. Det är först när man får problem med upphovsrätt som man diskuterar det, där man får problem med yttrandefrihet som man diskuterar det, och det är då man liksom ser om man har några rättigheter eller inte. Och internet i början var liksom aldrig riktigt, det pratades mycket om barnporr. Det var liksom här oron, ja, det är barnporr överallt. Och det var så här, ja, okej, var är den och vad gör vi maten? Jag bara, nej, vi vet inte liksom. Och sen så lägger man locket på och sen diskuteras det inte för att det är jobbigt.
Just det. Det är kul det du säger om IP-adresser. Det är väl en form av så ny kolonialism kan man väl säga. Att så västländer åker ner till Afrika och köper, eller kanske inte ens åker ner, men köper från afrikanska länder IP-adresser. Innan man bytte till den nya IPv6.
Som inte används så mycket. Men absolut, de är... Jag kan säga så här, typiskt svensk grej. Att, vad heter de? KTH fick några miljoner IP-adresser för att de var tidigt att koppla upp sig mot internet. Sen gav KTH bort det till privat bolag för att de ville praktisera vem som skötte IT-plattformen på KTH. Och de har ju då hyrt ut de här för 1 000 kronor styck i månaden eller per år eller något sånt där sen dess. Det är det enda de gör. Och de har ju också, sådana bolag åker ju till och startar bolag i andra länder där det fortfarande finns IP-adresser kvar, utdelar resurser och sen så hyr de ut dem andra ställen. Så det är absolut en sån knäpp grej.
Gud, okej, okay, så du liksom, nu splittrades lite den här idén om att internet var mer fritt och mer liksom, ja, innan. Men eller du sa att det fanns en liten...
Jag tror för min del har det alltid varit en sån här marketinggrej.
Okej.
Okay, för att när du känner att det är fritt så kan bolagen komma och göra saker för att det är ändå fritt. Det är som privatiseringen. Du har ju ändå valet att ha ditt barn på en kommunal eller privat förskola, så det är inget problem att det finns privata förskolor. Det är lite den känslan jag har kring internet. Det har alltid varit privat. Alltså sådär, i Sverige, det har kanske varit uppkopplat till skolor och sådär, men det har alltid varit i stort sett privata initiativ och bygga fiberkablar och så, sen internet blev liksom en plattform. Och där har vi aldrig haft någon reglering, utan det har varit liksom bara så privata bolag får göra vad de vill. Och sen flyttar vi vår samhällskritiska infrastruktur till den här plattformen och hoppas att de är okej med det. Och sen diskuterar vi inte det. Det är liksom, skulle vi sälja ut liksom alla vägar, vattenförsörjning, alla sådana saker, så hade vi kanske pratat om att det är ett problem. Men internet är egentligen en liksom lika viktig del av samhället idag. Men är det någon som vet vem som äger internetinfrastrukturen egentligen?
Telia äger ju en väldigt stor del.
Den blir mindre och mindre. EQT är ju en av de stora ägarna, liksom ett privat investeringsbolag i Sverige.
Gud, okej, okay, så det är ganska, och det är ganska intressant då, för då är det som kanske den här idén om att inga regleringar skapar ett fritt internet för alla, det skapar bara ett fritt internet för de som har kapitalet då, att liksom
och grabba tag i allt annat. Ja. Så det är ju det som hände liksom, att man hade liksom den här idén om det fria internet, sen kom bolagen och monopoliserade den biten. Så du kan absolut starta en ny Facebook. Problemet är inte att du kan tekniskt göra det, utan problemet är att du kommer inte ha resurser till att göra det, för att någon har redan liksom mutat in det området. Men då har du fortfarande friheten att konkurrera. Men det är inte det som är problemet.
Så nej, exakt. Det är ju själva tekniken att skapa många av de här sakerna är inte svåra. Det är svårt att ha. Också datakraft, svårt att få tag i. Väldigt dyrt, om inte annat, för att kunna skala till en sån nivå.
Det är ju ganska roligt. Bandbredd var ju väldigt dyrt i början av internets tid. När vi hade Pipe, var oftast när Pipe gick ner var det för obetalda räkningar. Det var liksom inte som alla trodde att det var polisen som hade stängt ner någonting. Utan det var väldigt ofta obetalda räkningar.
Vilka var det som hade stängt ner då? Telia?
Eller
vilka
nej,
var
det som Telia har absolut inte jobbat med Pipe. Men det första internetleverantören, jag vet inte om du minns det, men det var ju i Mexiko. Och då ville inte Gottfried jobba i Mexiko. Och då hade vi sajten där och sen så ville han inte betala muta till elbolaget, som hade förstått att det var en häftig sajt där. Så då stängdes det ner i 2 dagar för att, ja, sen fick han betala $50 tror jag. Så kom det upp igen.
Men jag tror vi skramlade till
Första. Ja. Ja. Men det har liksom varit ett återkommande problem att det var dyrt att driva. Idag hade det inte kostat lika mycket, men å andra sidan hade någon annan bestämt om du fick göra eller inte. För de hade stängt ut dig från internet. Liksom. Det finns liksom väldigt få leverantörer som vågar liksom faktiskt stå upp för det fria internet.
Nu är du, lever vi i alla fall i någon slags tid där de flesta vet att vårt internetanvändare är extremt begränsat. Och hur, nu låter det nästan som att det bara är en illusion, att det är någonting nytt. Men jag vet inte, såg ni det komma på något sätt? Alltså det här, men typ som att Meta har blivit så stort, att Google, alltså alla de här, att det liksom blev, ja, finns, eller vi börjar, hur hamnade vi här liksom?
Nej men absolut, jag tänkte bara när Pirate Bay startade, då hade jag lämnat Piratbyrån, men följde det lite på håll. Men det kändes, jag kände direkt att det är bara en tidsfråga innan någon gör en kommersiell version av det här och börja tjäna pengar. Jag tycker snarare att det är konstigt att det tog så lång tid, att det inte finns fler, typ Spotify och liknande, att det har tagit ändå så pass lång tid. För att utvecklingen på internet går ju annars väldigt snabbt, men här har det tagit jättelång tid. Jag är fortfarande förundrad över att det inte finns exempelvis ett Spotify för nyheter och liknande.
Det finns det i Holland.
Det kanske finns det.
Och där köper du liksom, du prenumererar och betalar per artikel. Okay. Så det är, ja, men det har varit mycket sådana experiment som har skett. Men det var också problemet att med Pipe så var det ju lätt att få uppmärksamhet därför att det var liksom så här punkigt och det var roligt och vi var väldigt dryga och alla de här sakerna. Så det är liksom som influencers kan vara idag för att få uppmärksamhet. Vi använder ju det som ett sätt att få uppmärksamhet kring den saken. Men det var väldigt svårt att prata om någonting som var annat utanför det liksom. Så det var, när vi ville prata om infrastruktur, då är det en skittråkig fråga. Upphovsrätt är också jättetråkigt. Mm. Och jag förstår inte de som vill hålla på och liksom plugga det eller jobba med det. Det är bara så här, det måste vara tråkigt som finns. Men det var hela idén med att det var en, gjorde det till att det handlade om någonting annat. Det handlade liksom om din tillgång till information, till kultur och alla sådana saker. Men när man pratar om infrastruktur och kablar så tappar man det intresset. Och när man vill liksom försöka, och vi har liksom, jag har varit i Europaparlamentet och försökt prata om liksom att mänskliga digitala rättigheter och sådana saker, det är, folk håller med och sen så bara skiter man i det. Men det var redan så här början 2000-tal, så var vi alla rädda för att det skulle centraliseras och ägas av väldigt få bolag.
Något som också är väldigt intressant med den tiden var, kanske speciellt med Piratbyrån och därefter Pirate Bay också, är ju att det verkade som att man fick ihop människor från väldigt olika ställen. Liksom. Att det fanns sådana som er som kanske kommer från en vänsterbakgrund. Finns liksom de här som är mer libertarianer, tech-libertarianer. Och folk som inte kanske bryr sig alls. Men att man ändå kunde komma gemensamt och liksom jobba för en fråga. Det känns inte som att man ser det lika ofta längre.
Nej, alltså de andra som var jobbade med i Pirate Bay, dem vill jag inte ha någon kontakt med överhuvudtaget. Så sen länge tillbaka.
Bägge,
alltså vi har ju alltid varit bittra ovänner kring precis allt förutom just de frågorna som handlar om internet och liksom folks tillgång till data. Men jag tror också att den frågan har blivit kidnappad ganska mycket av både liksom kapitalismen, men senare också den liksom högerextrema sidan, liksom, så auktoritära regimer som har förstått liksom är viktigt och liksom, med liksom all med, vad ska man säga, fake news och liksom misinformation som sprids och de har ju förstått väldigt mycket just de frågorna, att det är viktigt att liksom vara, styra diskursen kring allt sånt. Och det återigen, det jag kände var att vi som samhälle var väldigt naivt när vi inte är där och då på något sätt kom fram till regler. Jag ska inte säga att jag vill att det skulle kanske lagstiftas kring det, men att vi hade en diskussion kring vad ska bli av allt det här.
Ja, det känns ju verkligen som att högern har typ kidnappat, eller tagit, de är väldigt liksom framgångsrika idag på att mobilisera sig på nätet, men vänstern är inte alls det. Och jag tänker också på, ja, nej, men den liksom råa, eller för du sa det också innan, att du liksom ingen som vill prata om typ upphovsrätt och liksom, jag tror du pratade lite om det innan, Fredrik, att det är liksom de som, ja, jag vet inte om ni kan prata lite mer om det här, varför gick det att mobilisera kring liksom just dela fri musik och film men inte kring något annat?
Ja, men jag tror det var ju en väldigt brokig skara som startade Piratbyrån. Det var allt från några av oss med vänsterbakgrund till folk som var just kanske libertarianer i alltså kanske inte djupare än att de tyckte att samhället skulle strunta i om man rökte hasch framför datorn. till folk som bara var intresserade av teknik, till folk som var liksom bara tyckte att det var en spännande grej. Och det var ju nog både styrkan och svagheten i det, att vi ändå kunde göra saker tillsammans. Vi kom från olika bakgrunder, det var allt från folk som jobbade på reklambyrå till arbetslösa, till folk som gick på typ högstadiet. Och jag tror att det som samlade var egentligen att vi lyckades på något sätt både göra frågan politisk men samtidigt ofarlig. Att den bara handlade om kultur, att det var så många som kunde liksom, ja men det här kan jag köpa, det är liksom inget farligt ställningstagande. Och det, jag tror att det var det som gjorde att det misslyckades, för att när vi började prata om till exempel patent på mediciner, att det borde man inte få ha hur som helst, så var det många som redan där hoppade av och tänkte att det här börjar bli riktigt känsligt. Och ännu värre, man började diskutera vill att det skulle handla om som äganderätt i stort. Jag minns särskilt, det fanns en reklamfilm ett tag som jag minns inte exakt hur den gick, men det handlade om att så här, du laddar ner filer från internet men du skulle aldrig stjäla en bil.
Just det
är samma sak. Och där kände jag någonstans, wow, det är precis det här jag vill diskutera. Liksom, vad är privat ägande? Det är det här som vi ska ifrågasätta. Och en del blev ju bara så här, men fan, sluta nu. Så här, det här är inte jag med på alls. Det här vill inte jag prata om. Så att jag tror att det var både liksom, uppgången och fall liksom, i samma scen.
Skulle du snå en bil?
Vilken så handuppräckning.
Nej, men jag ska säga, för att övergå från det, så någonting jag tycker är ganska roligt är att den här delarkulturen som vi ändå var med och byggde upp och gjorde ganska stor, den handlar ju om att dela bilar idag som Uber eller betala Volvo för så här, och Airbnb och allt det där. Så att det känner jag också, att vi blir också lite kidnappade. Så, och det känns ju också väldigt roligt att man, så här, man klagar på att vi skiter upp oss rätt och att alla sådana saker. Sen tar man våra idéer och så gör man en kommersiell idé av det. Det är ändå ganska roligt.
Får du royalties?
Nej.
Kan ni kanske, för de som inte vet så mycket om det, kan ni inte berätta hur Spotify kom till och hur mycket de tog av era liksom, idéer, eller man ska säga?
Alltså, men det är ganska roligt. Det är ju jättetragiskt. Alltså, jag hatar Spotify som bolag. Jag har på så många plan. Jag vet, är det någon som har sett Playlist på Netflix, den här serien om? Ja. Där framställs det som att Daniel Ek, den här fantastiska PR-killen, han jobbar med liksom PR-byråer, säljer sina PR-bolag och säljer, köper Ferraris. Han kommer på den här idén att han ska rädda musiken från pirater. Så startar han då ett bolag som ska då sälja musik så att folk tjänar pengar. Men hela idén var ju att han och hans kollega, de ville ju då sälja reklam på en annan plattform som var mycket billigare än att betala liksom nyhetssajter eller Facebook för reklam. De ville ju då ha musik som var skitbilligt. Alltså en låt kostar några ören och så kan du sälja reklam för 5 spänn efter den här låten, så tjänar du skitmycket pengar. Det är mycket billigare än att liksom en reklam på Lunarstorm. Alltså det var verkligen den nivån. Så deras plattform var att nu ska vi sälja reklam med musik. Det var inte mer smart än så liksom. Sen så köpte de ett bolag som hade byggt en BitTorrent-klient, den mjukvara man använde för att ladda ner filer från Pirate Bay och andra ställen. Och sen så använde de den mjukvaran för att starta Spotify, och för att ha någon musik i sitt arkiv så laddade de ner all musik från Pirate Bay så att de hade någonting att starta med. Och sen så gick de till bolagen och sa, vad hemska Pirate Bay är, ge oss en licens så ska vi hjälpa er och liksom kämpa mot dem. Så Daniel Ek har ju alltid sagt att Spotify finns där för att Pirate Bay fanns. Och så här, tack för det. Och jag, alltså, det är ingenting som skär så mycket i min själ som när han säger det. Det är ett sånt riktigt misslyckande på något sätt. Men jag är glad att fler och fler hatar, och fler och fler artister hatar Spotify på något sätt. Så. Men det kommer ju inte hjälpa. Det är ju det som är det tragiska. Deprimerande.
Ja, nej, vi måste. Jag tycker det, ja, men det vi vill röra oss lite mot, jag vet inte om vi ska hamna där igen, men liksom, finns det något motstånd man kan göra idag? Alltså, överhuvudtaget, eller, för jag tänker att det finns ju Bandcamp och Soundcloud, men jag menar, kommer vi någonsin liksom komma ur det här, eller kommer vi vara fast i liksom Spotify?
Men det handlar inte om internet som teknik, det handlar, nej, inte om liksom plattformarna, det handlar om liksom hela samhället. Alltså internet är ju bara så integrerad del av samhället. Så ja. Att, men det är liksom, frågan är ju egentligen, kommer vi sluta ha liksom styrd kapitalismen? Och det vet du ju, alltså du vet ju svaret på den frågan. Ja. Så det är ju så deprimerande. Mm. Men andra saker har ju hänt, men jag tror det är så. Vi får bita i det.
Men sen tror jag, alltså det viktigaste har ju redan hänt, att massor med människor har sett att det finns andra sätt att fördela tillgångar, det finns andra sätt att arbeta, det finns andra sätt att skapa identiteter. Det tänker jag är den viktigaste förändringen. Sen är ju liksom inte, internet är ju inte värre än något annat i samhället. Jag kommer ihåg, jag var ju samtidigt aktiv i Reclaim the City, och jag menar, den utvecklingen, städernas utveckling är ju ännu värre än internets. Där har vi verkligen förlorat om något. Men jag tror att liksom, det har såtts fröer hos massa människor att vi kan göra det här på ett annat sätt. Sen spelar det ingen roll att men idag är Spotify och Facebook och allting dominerande. Jag tror att bara liksom vetskapen om att det går att göra på ett annat sätt, det är mycket viktigare än de här tillfälliga liksom förlusterna.
Jag tänker också då, men vad skulle man kunna göra? Skulle man på någon lokal nivå kunna så tjuvkoppla sig in på internet som man skulle kunna göra med el typ, och så får man liksom kommunalt eller liksom ett litet område har.
Jag har en sak som jag blev så himla glad över. Ett event jag var med på i Stockholm som handlade om hur internet startade arabiska våren. Jag vet inte om ni minns att internet låg bakom då.
Tack internet.
Ja, precis. Mark Zuckerberg var man of the year på Time Magazine för att på grund av då, och jag minns, jag jobbade ganska mycket med Wikileaks under den här perioden, och jag minns att Julian Assange var jättearg för att han inte var ansiktet för arabiska våren utan att det var Mark Zuckerberg. Väldigt så här konstigt. Det var ju väldigt sjukt allt det där. Men så var jag i Stockholm på ett event, och det var, jag tror det var Sveriges utrikesminister eller någon biståndsminister som stod på scen och skulle ge då ett pris till några från Egypten som hade jobbat väldigt mycket med liksom arabiska våren, och liksom en hade blivit skjuten i ansiktet för att hon hade varit utan slöja på internet och allt sånt där. Unga tjejer, supercoola, och står där med den här svenska ministern som då vill, då hade precis Sverige gett, jag måste bara också lite mer bakgrund, Sverige hade precis gett pengar till Facebook för att bygga en datahall i Luleå, för det behövde Facebook, fast de verkligen säger vi behöver inte de pengarna, vi kommer ändå, och Annie Lööf tyckte att men ni får 100 miljoner. Den nivån, Sverige är väldigt stolt över den här internetutvecklingen, Sverige är så himla stort framgångsland, vi stöttar Facebook, vi höjer liksom 2 grader temperaturen i Luleå med en ny datahall, fantastiskt. Och så ska de då ge ut pris till de här unga tjejerna på den här konferensen. Och sen så ställer den här ministern en fråga till den ena och säger, hur har internet hjälpt er? Vad är det som är så fantastiskt med internet som har liksom, att arabiska våren blev av? Och den här tjejen tittar på henne som totalt den idiot hon var, och förklarar att internet är ju bara så att ni vet om att det har hänt. Det var det liksom den enda stora grejen. Det hade liksom ingenting med teknik att göra. Och den stora förändringen för henne var när hon kom på att vi kunde ta liksom svart sprayfärg och spraya på liksom alla rutor på polisstationer och på polisbilar och sen sno deras vapen och sen spränga dem. Då var det liksom någonting som hände, liksom, att då blir det någon skillnad. Och internet var ju enda sättet vi kunde följa det. Så att, ja, det var bra för er, men det hade ju ingenting med oss att göra.
Men samtidigt kan man ju tänka sig att en sån liten aktion kan få spridning och leda till något större. Alltså till exempel som med Black Lives Matter eller liksom sådana saker. Det är ju bara att man kan sprida information snabbt.
De hade ju stängt ner internet i liksom hela området, så att det var liksom inte tillgängligt. Men det var verkligen så att de skickade ju liksom sms. Det var snarare det, eller så word of mouth, hade liksom ingenting med internet att göra. Och jag känner väldigt ofta att de här sakerna som man ger internet credit för har ingenting med internet att göra, och man på något sätt är det liksom åter den här brandingen kring att teknikbolagen är snälla och goda. Och sen tar Google bort Don't Be Evil som slogan. Då tänker jag att om man tar bort den saken som slogan, inte längre har det, då har man valt sida. Så
jag tror man får vara försiktig med att se internet som liksom någonting fristående eller någonting annat än resten av samhället. Jag menar, internet är skitdystert, men vi lever i en kapitalistisk värld som också är jävligt dyster. Och det är klart att den går att förändra, precis som internet går att förändra. Liksom, internet är en del av resten av världen.
Så det är också någonting jag minns var en av första dokumentärfilmerna om Pirate Bay. Det var en ganska ung kille som intervjuade om liksom sitt internetanvändande eller vad han gjorde med sin dator. Och berättade att han är på internet, han är på Pirate Bay, och sen så lyssnar han på musik. Liksom det är så här, ja men internet, Pirate Bay, det liksom var skillnaden. Mm. Men han tyckte det ändå att Pirate Bay var liksom en egen del av internet för honom. Liksom det var helt separat. Och jag tyckte det var lite lustigt. Men det är ju liksom lite det som har hänt med liksom internet. Det är ju ingen som använder internet. Man använder Facebook, man använder TikTok, man använder YouTube. Det är de här få plattformarna man är så otroligt besatt av. Alltså det här idén om det här utforskandet som det var i början när man skulle bygga någonting nytt. det finns inte riktigt kvar. Och det är ju en återspegling av samhället i stort.
Ja. Ja, det är faktiskt bra att tänka på det. För jag tänker, om man tänker mer på den liksom, inte tekniska delen, men typ den sociala delen. Jag minns, jag hängde mycket på Skunk i början på 2000-talet, som var en sån här liksom, väldigt basic. Typ, man hade en profil med en dagbok. Och liksom, men vi hade kompisar i hela Sverige och åkte på så här musikfestival. Det var liksom en hel värld. Men det var så himla skönt, för man hade liksom bara sitt användarnamn. Man hade inget, det var inget kopplat till ens riktiga... Liksom, namn. Och jag forskar i medie- och kommunikationsvetenskap. Jag tänker ganska mycket också i typ, relation till mina studenter. För när jag, alltså för 20 år sedan, då var ju internet också, eller man säger sociala medier, innan sociala medier som idag, då var det ju också bara kul på ett sätt som det inte är längre. Alltså då var det här att det bara är, det är bortkopplat från din liksom arbets-, skol-, prestations-jag. Men jag tänker att det är något också sorgligt i det som har hänt, att liksom det har blivit så himla kopplat till en så här personlig brand, även om man inte är egenföretagare. Men jag vet inte, ser ni någonting liksom... Ja, för du nämnde innan, Fredrik, att du har liksom kompisar som du fortfarande inte vet vad de faktiskt heter. Men liksom, finns det några sådana rum kvar på internet, skulle ni säga? Finns det några plattformar som typ en Discord eller en...
Alltså, det finns absolut, men jag tror att problemet är att man liksom inte riktigt når ut dit, eller så uppfattas de som farliga. Också så här tidigt internet, man använde liksom förkortningar, så var föräldrar upprörda, det var nyhetsprogram om att man måste lära förkortningarna, för det kan vara att de håller på med liksom kriminalitet. Och den här, det var ju humor då, men det är också, det lever kvar lite i ändrar, tänker jag, att man som samhälle tycker att det är farligt. Och ett stort problem med internet, som, och det handlar ju mest om kapitalismen, det är att alla de här alternativa plattformarna, när de blir stora nog, så köps de upp av Google.
Ja.
Eller någon annan. Alltså det, men, det, tittar man på Instagram eller WhatsApp eller vad som helst, alla blir ju uppköpta. Och det, en jättestor skillnad också i när jag startade liksom mitt första internet- eller teknikbolag och skulle bygga en tjänst. Det var liksom så här, man ville bygga någonting som var bra för samhället. Det var liksom så här ball. Man fick liksom experimentera med saker. Det var jätteroligt. Men idag när jag träffar liksom någon som är ung och kan någonting om teknik och är liksom tekniskt duktig, då handlar det mycket om hur ska vi liksom bygga ett bolag. Det är den här stora grejen, det är startup-grejen. Och sen så efteråt är det så här, men vad har du för exit-strategi? Och den är, om ett år ska jag vara uppköpt av något av de här stora bolagen. Finns det en förkortning för de här bolagen?
Fang.
Bang låter bättre.
Yeah. Men fang för?
Facebook, Amazon, Alibaba.
Någonting så. Google. Och Google. Och det är, liksom, det är ju drömmen för många. Bli uppköpt av dem. Det är liksom, då har du vunnit. Det är en tävling och det är liksom pengar. Och sen är det också när vi... Jag driver ju en del bolag som också jobbar liksom med teknik, och vi bygger plattformar för liksom folk som vill göra saker på ett annat sätt. Aktivister och sådär. Eller folk som bara vill stötta de grejerna. Vi har ju jättesvårt att hitta folk, för att de som vi behöver tekniskt, de kan ju välja ett jobb där de jobbar 4 dagar i veckan och tjänar 200 000 i månaden. Och det är liksom inte en överdriven summa, utan det är en ganska vanlig summa.
Ja.
Eller så kan de välja att jobba för oss för en normal lön och sen ha mycket mer jobb. Och jag som 22-åring, du vet, så vad väljer man? Jag kan göra det sen, tänker alla. Ni har tjänat jättemycket pengar och kan vara helt friständig. Så här. Och det är generellt det som hänt i vår bransch. Den har blivit uppköpt.
Ja, det är ju väldigt tråkigt. Speciellt Google är också känt för att bara lägga ner alla projekt de köper upp. De har ju lagt ner väldigt mycket bra projekt säkert. Men sen finns det också risken att bli nedstängd också. Att du får inte ha den här tjänsten på våra servrar. Jag tänker på till exempel Gab. Som blev nedstängd. Alltså, man kan tycka vad man vill om Gab. Som nazist. Alltså
tycker ganska illa om Gab.
Ja. Ja, samma här. Ja. Det är liksom nazist-Twitter.
Precis. Precis. Nazist-Twitter startat av...
Finns det alltså ett Twitter som är mer nazistiskt än vanliga Twitter? Det här skrämmer mig.
Twitter kände kanske konkurrens. Ja. Vi ska vara mest nazistiskt där. Ja, jag vet inte. Men det är ju ganska läskigt att säga att den möjligheten finns. Alltså, även om du skulle skapa någonting så kan du bara bli bortkopplad.
Ja, om du inte är stor nog och viktig nog. Eller så intressant nog för någon som kan tjäna pengar på dig. Och det är ju ett problem som vänstersidan har. Det är inte så mycket... Alltså, högersidan klarar sig.
Mm.
De har pengarna, men de har inte den liksom tekniska finkompetensen däremot. De är inte jättebra på det de gör. Och det är ju kanske den lilla fördelen vänstern har tekniskt sett, att det är folk som bryr sig och gör det av en anledning, så att man kämpar lite hårdare. Så liksom, vänstersajter blir inte så ofta nedstängda som högersajter. Och det är ofta så. Högersajterna om de verkligen vill så flyttar de vidare och betalar någon annan. Mm. Och det finns många som stöttar dem och hjälper dem. Så Gab har ju inte haft ett problem egentligen, utan de, nu använder de en vänstermjukvara som heter Mastodon, som är en decentraliserad mjukvara för liksom, social media. Så det är också en sån grej att de piggybackar på det. Men det är ju problemet. Så jag är inte så orolig för att man blir nedstängd kanske längre. Jag är mer orolig att någon har makten att kunna göra det. Så.
Precis, ja.
Ja, men jag tycker det är intressant, för det som kommer fram nu är ju vad de kanske flesta av oss som har en vänster förstår världen utifrån ett vänsterpolitiskt perspektiv, att det handlar väldigt mycket om kapitalismen och om de större strukturerna och inte, för det är också den här, man, det finns ju många, mycket det här liksom, som du sa att förr i tiden sa de, vad det är inslag om, vad är det för förkortningar de säger på internet, men nu är det ju också mycket moralpanik om vad, alltså, vad internet är dåligt för barn, man ska, barn, skärmtid och barn, eller liksom så här, det var ju det här, den här whistleblowern från Facebook för några år sedan som var så, Facebook vet att Instagram är jättedåligt för unga tjejer, och alltså det finns en himla moralpanik, alltså jag tycker det är intressant att då det som vi kan, och nu vet vi att Google inte är, liksom, är de gör inte, de gör evil nu liksom. Men att det som vi, det, där vi hamnar är alltid då typ någon slags individsvar på att okej, det är du som är fel som låter dina barn titta, var för mycket på internet, det är du som är, låter dig liksom förfalla för att du är på doomscrolla för mycket och liksom. Men jag vet inte liksom, vad kan vi göra för att röra, synliggöra vad problemet är, alltså tror ni att liksom, ja.
Det lever lite i Matrix, så att vi vet ju vad problemet är och sen stannar vi kvar. Så jag tror det handlar om liksom en större samhällsförändring än liksom bara att reglera plattformarna. Jag blev så uppgiven. Jag minns att Facebook hade infört något förbud för bilder med kvinnor som ammade. Ja. Och det var liksom en ganska stor grej i Tyskland som jag bodde i just då. Där liksom Angela Merkel tyckte att så här, Facebook ska inte lägga sig i vår tyska kultur. Så hon ringer till Mark Zuckerberg och får prata med honom och han tycker att jag ska tänka på det liksom. Så här, men så händer inget liksom, utan det är fortfarande förbjudet liksom, att ta bort de här bilderna. Och då känner jag så här, oj, vad händer det med makten, liksom, maktstrukturen, vem bestämmer det här? Och då känner jag så här, man är ganska mesig som inte bara, vi som samhälle kunde ju liksom reglerat detta. Men problemet är ju att det internet har gjort och globaliseringen med internet har ju liksom varit sån hyper knarkinjektion för kapitalismen, där man inte behöver gå till alla länder och liksom dominera marknaden, utan det är en marknad du ska dominera och det är väldigt mycket lättare och du gör det hemifrån. Och vi är ju i den situationen också där, om Facebook skulle få problem med någon form av reglering i USA, så skulle de betala någon för det, eller så skulle de flytta till ett land där de kan äga landet. Och så kan du inte reglera det längre. De kan ta en av de här öarna någonstans och så äger de den ganska mycket, för att de har mycket mer pengar än vad de har. Så att vi har de här företagen som är större än väldigt många nationer. Och det kanske vi har haft innan, men de har ändå varit väldigt beroende av nationsgränserna eller liksom den lokala produktionen. Och när vi inte har en faktisk produktion som kan regleras, så blir det inte de problemen eller så här regleringsfunktionerna som vi har haft möjlig, som en, liksom en liten ventil innan.
Sen förändrar vi ju inte saker ändå, även om vi har den politiska makten. Jag menar, samhället skulle kunna bygga en massa billiga bostäder också, men det gör vi ju inte heller. Så att jag menar, det, återigen, det dystra spåret. Men, ja.
Man skulle väl kunna reglera energi. Alltså att inte tillåta företag att liksom använda hur mycket energi som helst. Då skulle du inte kunna ha de här stora serverhallarna och så.
I Sverige har man subventionerat serverhallarna.
Jo, jag vet. Ja. Och det är fruktansvärt.
Så nu tar man bort subventionerna som en
form av grej. Som ett sätt att man skulle ändå kunna göra någonting.
Man kan göra jättemycket.
Den regleringen liksom.
Jag tror man skulle kunna göra jättemycket, och mycket skulle kunna vara ganska populärt. Men den politiker som går ut och säger att ja, men vi vet att Facebook och Instagram är dåligt för folk, vi vill på något sätt reglera det. Den kommer ju få liksom alla kampanjer mot sig på de här plattformarna där alla röstande befinner sig. Så den grejen har vi inte riktigt sett innan. Att det finns... Det är liksom ingen framtid för dig som politiker om du gör en sån grej. Att du liksom, skulle du bli hotfull nog kring de här plattformarna, så skulle någon lägga enormt mycket pengar på att bara lösa det.
Då måste jag fråga, vad tycker ni om det som händer med TikTok i USA nu? De har ju precis röstat igenom väl att de ska försöka förbjuda TikTok om inte de säljer, om inte de säljer till något amerikanskt företag, va? Eller?
Ja. Protektionism, helt vanligt. Så, ja. Ja. Mm. Ja, nej, men alltså, det är också roligt, för att det är så här, TikTok är ju förbjudet för svenska politiker att ha på sin arbetstelefon.
Även anställda på Malmö universitet.
Ja, nej.
Alltså, jag tycker det, alltså, det är lite skattretande, för det handlar ju bara om liksom, skydda liksom, inhemska marknaden på något sätt.
Ja.
Det är ju liksom inget så. Men man kan använda den här moralpanikgrejerna.
Nej, men det har nog egentligen inte så mycket med TikTok att göra, men så har de ju gjort mot så här, japanska bilmärken och whatever alltid. Så att det är väl bara pengar,
svensk
antar jag.
Stål. Det kostar jättemycket att köpa i USA. Jättestora tariffer på liksom svensk stålimport. Ja. Alltså det man borde tänka, det jag alltid kommer fram till, att internet och alla teknikbolagen är bara en del av liksom marknaden. Det har inte så mycket med internet att göra.
Mm.
Och det är det som är på något sätt bra med internet, att det bara är en plattform. Men jag tror att fortfarande lever vi kvar i den här bilden av internet som positivt, även om det inte är varken positivt eller negativt.
Ja.
Det är liksom ingen som pratar om så här, wow, faxen var revolutionär. Alltså det var så här, det var faktiskt på den tiden en liten idé om att det skulle vara revolutionärt. Men det är ju liksom en sån, kanske kommer det försvinna, antagligen inte, vi måste se förbi liksom. Jag tror inte vi kommer liksom kunna ta tillbaka makten över plattformen eller infrastrukturen eller kablar och sånt där. Utan snarare kommer de här bolagen leva någon form av symbios, att de kan tjäna pengar på folk i ett land som de vill vara där. Samma är det med Facebook. De kanske hotar med att de stänger ner Sverige, men de tjänar också pengar på Sverige. Alltså om man skulle vara en politiker som gör någonting. Så det bästa vi kan hoppas på är väl någon form av så här äcklig symbios, kommersiell symbios, för att vi har kvar saker. Men långsiktigt så tror jag att vi måste sluta och grotta ner oss i de här frågorna som är just nu, och så får man se hur stoppar vi nästa grej? Eller hur gör vi att nästa grej är vår grej? Att vi inte bara liksom hela tiden ska vara reaktionära mot det som finns. Jag vet, har någon sett Mr. Robot? Nu ska jag spoila lite. Det är en tv-serie som handlar om en hacker som är etisk tänkande människa som inte gillar liksom hela världen och tar mycket opium. Men första säsongen av den här serien handlar väldigt mycket om att den här personen vill göra han är riktigt duktig hacker och han vill göra någonting till stort. Så han förstör alla banker. Så att det finns liksom inga lån kvar, det finns liksom inga pengar kvar, det finns liksom, hela banksystemet är bara nollställt. Och första gången jag såg det, kände jag, fan vad gött liksom. Det är något sånt som behövs liksom göras. Att vi måste fucka någonting totalt, så att någonting måste på nytt födas. Jag låter som en accelerationist.
Nej, men jag håller helt med dig. Ja. Det är någonting jag pratar om ofta, hur mycket jag vill att man ska bara liksom hacka saker. Att så här, ja, man kan gå och så här blockera kolgruvor och så. Man skulle också kunna hacka deras IT-system eller liksom förstöra teknik på ett helt annat sätt. Som jag tycker, eller jag tycker, ska inte uppmana någon till att göra någonting, för det är olagligt. Men tror jag.
I vissa länder är det ju uppmanat av staten, så Nordkorea och sådär.
Jo, men precis. Det är ett bra exempel.
Väldigt fascinerande det dock.
Ja, verkligen, verkligen, verkligen. Men ja, det har något.
Någonting du vill säga, Fredrik? Det ser ut som det var.
Nej.
Nej.
Fredrik bara tänker på hur grym TikTokare han hade varit om han bara...
Precis, om jag ändå hade fått ta TikTok på telefonen. Ja, men jag tänker att så här, jag menar, internet är liksom en del av samhället. Jag tror att det är liksom kapitalismen som måste förändras. Och jag tror att det som är fel med internet är att det är väldigt lätt att vara kapitalist på internet, för att det är väldigt svårt att begränsa som just på grund av nationsgränser och liknande. Men i grund och botten, jag menar, vi kan förändra internet lite grann, men vi kommer fortfarande ha kvar samma samhällssystem, så nya dåliga saker kommer att hända. Så jag tror att det bästa sättet att verka för ett bättre internet att vara antikapitalist.
Men tillbaka till det här. Det snackar vi om lite i förberedelse till det här också, just att varför är det bara hackers som hackar in sig på alla administrativa system på Sveriges universitet, så som de gjorde för några månader sedan. Typ Primula som vi använde på Lund var nere, och typ man bara jaha, och men varför är det ingen som hackar sig in på kolgruvor eller på något annat? Alltså, hur kan vi...
Jag kan berätta exakt varför.
Ja.
Ja, för att det ena är svårt och det andra är lätt.
Okej.
Ja. Ja.
Vilket?
Nej, men alltså, ofta är det inte så att man liksom så här, nu ska jag hacka Malmö universitet. Utan det är så här, nu hackar jag någonting som jag ser har ett säkerhetshål. Och jag har scannat hela internet efter någonting som har det här säkerhetshålet. Så råkar jag komma in där och så råkar det hoppa vidare till någonstans. Det är slumpen med och säkerhetshål. Mm. Och sen de som behöver riktigt, riktigt hög säkerhet, de är ju inte uppkopplade dit. Det finns några undantag med liksom det här israeliska, amerikanska, vad heter det nu då? När de hackade iranska
Stuxnet-viruset.
Fantastiskt sådär, titta på liksom, så här, koden är helt lysande liksom, sådär. Men det är sällan det är så. De flesta handlar bara om att tolkar inte uppdaterat sin mjukvara och sen kommer det in någon och sen så bara leder det till att ja, vi har rätt kass i alltså internetsäkerhet generellt. Jag pratar ganska mycket med många konstiga hackers sådär, dagligen med kompisar som gör roliga och dumma saker. Häromdagen så pratade jag, vet inte om ni har följt med det, en kille i Finland som har hackat privat psykiatribolag.
Oj,
vet
nej,
om ni har hängt med. Det har varit en jättestor nyhet i Finland. En ganska ung kille, Alexander, som han råkade också komma in på det här bolaget, privata servrar, och tog ut all data, precis varenda patientjournal med, och de har antecknat mycket. Det är liksom så här, allt står i de här journalerna. Det är otroligt känsliga grejer. Och det är tiotusentals personer i Finland som har liksom fått den här datan läckt. Och det som hände var att han ville då ha 6 miljoner kronor eller någonting av det här bolaget för att inte läcka datan. Och då sa de nej, och då blev han så här, fuck it, och läckte alltihop. Och han var ju då efterlyst av Interpol ganska länge, blev gripen i typ Rumänien för någon 2-3 månader sedan. Och så kom han till Finland på rättegång och sen så stack han därifrån för att han var inte, ja, det var bara gå. Så nu är han på rymmen igen. Men en jag pratade med för 2 veckor sedan, vi pratade med liksom, en väldigt så här, duktig hacker och gör väldigt många saker när man säger i tidningarna som är dumma. Vi pratade ganska mycket, så pratade med honom, vad tycker du om honom liksom? Han tyckte, men han tyckte inte om honom för att han gjorde fel när han släppte all data. Det man ska göra är att man ska välja ut ett par personer som man inte gillar, som är dåliga människor, och så släpper man deras data så att det liksom blir någon form av hotbild. Sen får man pengar ändå. Och så kommer de säga att de inte har betalat, så gör man en deal och så får man lite pengar och sen så släpper man inte resten av datan. Men då är de alltid rädda för att den kan komma dit. Men han tyckte det var oetiskt av honom att släppa det. För hade han snott den här datan, då är det bara vissa rövhål som är utlämnade. Så att det gör mig lite hopp ändå.
Ja,
så.
Ja, verkligen. Det är inte
etisk sällan hacking.
Ja.
Mer etisk hacking, tack. Ja, så en annan grej som jag vet inte om det kanske mer att bli att be er att sia lite, men för jag vet inte om ni känner till det här begreppet shitification som Cory Doctorow väl som har skrivit om det, och det är ju det här att många av alltså internetplattformar då de börjar med att ge någonting som vi vill ha, men sen så och sen så blir vi fast i det och då blir de liksom dåligare, sämre och sämre, och typ jag tycker att det har hänt med typ både Facebook och Instagram i Sverige väldigt mycket, att man liksom man ser inte det innehållet man följer. Det är bara massa liksom annonser och liksom så här sponsored content och liksom grejer man inte vill se, och så bara är man där ändå. Och så är det massa shadowbanning av typ politiska konton och shadowbanning då liksom att man inte, om man redan följer kontot då kan man se det, men man kan liksom inte söka på det om något nytt och sådär. Och det var ju det här också att Instagram har sagt nu att de inte ska för aktivt föreslå politiskt innehåll till, men alltså det är massa sånt där som jag vet inte liksom var, för jag tänker att du bara fortsätter så kommer vi bara sitta och vara helt onöjda, eller ja, har ni något att säga?
Jag tänker att Elon Musk har helt omedvetet gjort alla en stor tjänst genom att totalt förstöra Twitter från att liksom vara lite halvnazistiskt till liksom helt galet. Att det, då börjar folk söka sig till andra ställen och till och med skapa andra plattformar. Så jag tror att någonting sånt måste hända kanske med Facebook också. För att problemet med de här stora plattformarna är ju att liksom alla är där. Ja. Och för att kunna konkurrera så måste du ha tillräckligt många. Och det är svårt att liksom, och ordna det. Men jag tror att just genom att fucka upp en av de här stora tjänsterna så tror jag att Elon Musk har gjort någonting för första gången, kanske någonting bra.
Jag håller med, och jag tror också att problemet man sitter med liksom, när man är på en plattform, att det finns inte de här alternativen. Och det är jättejobbigt att byta till någonting där ingen, som Fred säger, där ingen är. Det är ju bara jättesvåkigt. Så att, jag slutar använda Twitter för ett bra tag sedan. Jag vägrar också kalla det för det andra namnet. Det är bara så löjligt. Men jag slutar använda det och jag mår 17% bättre. Bara för att jag kände att jag, när jag kom dit så var det liksom, det blir mer och mer att jag blev irriterad, jag blev arg, jag liksom så här, och jag känner hur påverkad du själv blir av det liksom. Och folk tycks, ska verkligen sluta, jättemycket följare och liksom så där, får massa så här, ja men jag slösar ju bara tid. Det är det enda som händer, och vi vill kanske slösa tid, eller så här, det är en del av, jag tror det är också en så här samhällssyn att det är på något sätt framgångsrikt att slösa tid på sociala medier. Syns man inte där så finns man inte, och då så här, jag får ju så sjukt mycket mer gjort när jag inte slösar tiden där. Och det handlar också återigen lite så en matrix, att man måste liksom ut från det för att må bättre och kunna göra någonting annat. Så jag hoppas ju på att det inte kommer nya plattformar kanske, för att vi ska kunna göra någonting annat. Inte hänga så mycket alltså, vid datorn. Det är ju kanske gött liksom. Så.
Vad har hänt med dig?
Jag växte upp.
Jag är chockad.
Jag känner mig bara jag bjudit in.
Men jag skriver film om Pirate Bay. Jag har inte tid att vara på internet. Nej, men jag tycker faktiskt att det är... Alltså jag brukar väldigt ofta jämföra så big data med liksom så här, tobaksindustrin. Alltså här, i början så tänker man tobak, det är inte farligt. Och sen håller alla på med det, så börjar alla. Sen inser man att det är farligt och då kan man inte stoppa det. Och det är precis samma som har hänt liksom med teknikvärlden. Att det liksom, i början var det bara coolt, det var bara ball, alla skulle vara där. Och sen kom alla dit och så bara, shit, det här är inte så jävla bra för våra barn. Det är inte så bra för vår hälsa, det är inte så bra för vår sömn. Det är inte bra för den politiska diskussionen. Det är inte bra för liksom att... all påverkan som blir liksom för miljö- och klimatförändringar. Jag ska inte ens gå in på liksom bitcoin och liksom hur många procent av all energi det använder. Men det har liksom inte varit bra för oss. Men vi kommer ju inte kunna stoppa det. Och om man står nu liksom och säger att jag är emot internet. Det är liksom så här, jag är emot Ölandsbron. Alltså det är ju liksom inte så jävla, du kommer inte vara framgångsrik med det. Och jag tänker inte slösa mer tid på att liksom vara reaktionär mot någonting som är meningslöst. Så hellre bygga någonting nytt som jag är för, istället för att sitta och säga att jag är emot det här.
Jag förstår.
Ja. Jag vet inte, ska vi, jag tror vi har kört en timme nu typ, så kanske vi kan börja runda av podddelen av det. Eller har ni något sista ni vill förmedla några innan vi...
sista ord?
Ja, precis. Sista ord.
Välvalda ord.
Jag känner mig uråldrig, men ja. Nej, men det är väl det där kanske som jag har sagt jättemånga gånger nu, att internet i sig är liksom bara en del av resten av samhället, och det är resten av samhället som det är fel på. Och så länge samhället är på det sättet så kommer internet att vara, att dra sig mot det dåliga.
Och jag känner också det, att just det där enchantification som Corey pratar om. Jag älskade 4chan en gång i tiden. Och det låter så sjukt, för att folk minns nog inte 4chan hur fantastiskt det var. För det handlar ju om att Chris som satte upp det, han ville ha en plattform där alla var anonyma. Och du postar någonting på 4chan och då försvinner liksom den äldsta tråden som finns kvar. Det är liksom, det är inget sparat, det är inget arkiverat. Det är inte som nu att allting ska finnas för alltid. Utan det var hela tanken med han hade, var att folk kan då, som Fredrik, utforska identitet. Man kan komma ut som homosexuell. Funkar det inte på det sättet så är det bara att vänta, så är den tråden borta, så provar det på ett nytt sätt. Det är just det här temporära mänsklig kontakt utan att behöva berätta allt om dig själv. Och sen så blev det ju någonting helt annat av det. Och det är den klassiska grejen. Och det handlar inte så mycket om tekniken, det handlar inte så mycket om 4chan. Det handlar bara om hur vi som samhälle har utvecklats. Det är väl det som är så mindre samhälle.
Mindre samhälle, ja, mindre internet, mindre data kanske?
Ja, mindre data. Jag är emot data.
Ja, okay.
Alltså jag ska... Man har data som man äger själv och inte behöva dela den. Det är mycket bättre.
Jag hatar teknik generellt faktiskt. Väldigt...
Trots att ni jobbar i fältet.
Jobbar mot fältet, ska jag säga.
Ja, så här, jag försöker så gott jag kan.
Vi kommer alla att flytta ut till varsin stuga i skogen och börja skicka brev med konstigt pulver till myndigheter.
Ja, men tack så jättemycket. Och då avslutar vi podddelen här. Tack för att du lyssnar. Ja.
Du har lyssnat på en podcast som görs i samarbete med ABF Malmö.